A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flicka från Backafall, bryggen tre bröder, kryssar ikväll i Karibiska sjön. Medan en landvind från kusten i söder stryker som sunnan där hemma kring ön. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Välkommen till ett nytt avsnitt av En svensk tiger som idag kommer för första gången att ackompanjeras med musik, bara som ni vet. Jag sitter här i studion hos Beppo där det är fint som vanligt tillsammans med Henrik Arnstad.
Hejsan Ola, hur mår du idag?
Jo då, här hoppar inga halta skomakare. Och själv?
Jo, det är fantastiskt bra. Jag tycker vi har haft så fin höst och så fin oktober med så hög och klar luft.
Ja, det kanske har varit så i Stockholm och i Uppsala det mest regnat tror jag.
Snart får vi minnas i november, den ljuva september, den tid då äpplet faller moget. Men den ska jag inte spela idag.
Du ska spela någonting helt annat. Och jag tänkte faktiskt börja det här lite originella avsnittet med att fråga dig varför du är så fascinerad av det här med sjömansvisor och musik från de sju haven som vi ska tala mycket om idag.
Jo, det började när jag 2016 gick maritimhistoriska kurser på universitetet och så skulle man skriva examensarbete. Och då kom jag då på hur mycket jag är fascinerad. Dels av Roslagen och Bohuslän som regioner med maritim identitet. Så jag skrev om maritim regional identitet kontra nationalism. Och så skrev jag då om den här svenska sjömansvisetraditionen som framförallt har sitt uttryck i Evert Taube. Men även, som vi kommer att säga idag, massor med andra artister. Och så skrev jag då ett examensarbete om det här med de här svenska sjömansviserna, de populärkulturella sjömansviserna. Och det blev så spännande så att jag gav mig 17 på att det här vill jag gå vidare med. Och nu har det då resulterat i en stor artikel i den ansedda maritimhistoriska tidskriften International Journal of Maritime History.
Ja, vi ska komma till den. Det är fina bilder också i artikeln. Men det kan ju inte ha börjat där, eftersom du faktiskt till och med har med dig ukulelen idag. Du har lärt dig spela de här visorna. Det måste ha gått längre tillbaka.
Som så många andra infödda i Sverige så är jag uppvuxen med de här visorna. Framförallt i min generation då, jag är ju född på 60-talet. Det vill säga att min pappa som var född 1939, han framförde de här visorna på alla möjliga konstiga sätt hemma hos mig och han lyssnade på dem på grammofonskiva hela tiden. Så jag är uppvuxen med, jag kan säga att jag är uppvuxen med två stycken svenska sångare, dels då Evert Taube och dels Joe Hill, men Joe Hill får ju bli en annan gång. Så pappa älskade de här visorna. Det var ju framförallt, alltså hans generation så var ju då artister som Olle Adolfsson och Sven-Bertil Taube och Fred Åkerström och i viss mån Cornelis Vreeswijk som sjöng de här visorna. Det var ju en sån här craze, det var ju en sån här mode på 70-talet med de här trubadurvisorna liksom. Och pappa avgudade det här och satt själv och plinkade på sin gitarr. Han kunde väl ungefär 3 ackord på den.
Kommer han långt med.
Så jag skänkte honom en ukulele så småningom. Och nu har jag själv, jag tror att jag har 5 ukuleles här hemma.
Ja, jag minns ju också det där som jag uppvuxen i Västervik där det fanns något som hette Visfestivalen. Och där kom de med sina gitarrer och skulle sjunga sjömansvisor.
Ja, alltså, min kompis John brukar säga ibland att det är tur att vi har Henrik som vårdar den svenska visskatten. Och det har jag väl kanske bevisat nu.
Låt oss hoppas.
Forskningen. Ja.
Men om vi ska gå till botten med det här och fråga oss lite. Så den svenska sjömansvisan, det är någonting relativt modernt. Vi talar ju om en äldre tradition, ofta på engelska, sea shanties. Alltså, hur började det där?
Ja, visst. Och, alltså, i den anglosaxiska traditionen som då gärna spred sig från, det var inte bara England utan det var inte minst Irland. Mm. Mycket irländska visor. Och sen spred sig det här då till USA. Det är då de här arbetsvisorna till sjöss. Farewell and adieu, you fair Spanish ladies. Farewell and adieu, you ladies of Spain. For we received orders to sail for old England. Det mest kända är väl den här What shall we do with a drunken sailor? Liksom. Och det är då en folkvisetradition. Mm. Och folkvis utmärks av att det är, som det låter då, folkliga visor. Det är alltså som traderas inom familjen eller om vissa sociala grupper och så vidare. Och det här var då sjömansvisor helt enkelt som sjöngs till sjöss för att underlätta arbetet till exempel. Och för att erbjuda underhållning ombord. Det ska man inte då underskatta. Mycket inom engelska flottan som då inte hade siktat sig vinga utan som istället liksom for land och rike runt hela världen. Det var en globaliserad tradition. De här svenska visorna med Evert Taube då i spetsen, det är då någonting helt annat. Mm. Det är kapitalism. Det är kommersialism. Det är den framväxande moderna musikindustrin på 1900-talet. Så de har ju då väldigt lite anknytning till havets arbete, så att säga.
Men om vi stannar bara en liten stund i den äldre traditionen, vilken tid är det vi talar om? När är de här, när är höjdpunkten för...
Jag skulle säga att det kommer igång på ordentligt under 1700-talet. Mm. Det är då man liksom ser det här, att det börjar liksom uppmärksammas, att de här visorna finns och att de också har en viss respekt. Och det ser man liksom i den litteratur som växer fram kring havet från 1800-talet. Att det hör liksom till att sjömän ska ha en tatuering och så ska de sjunga de här visorna ombord och så ska de vara maskulina och coola. Har du sett filmen Hajen någon gång?
Oh ja.
Ja, och där är då den här gamla hajjägaren som har den här båten. Han är då veteran från Indianapolis, den här som kryssen som sjöng så hemskt under andra världskriget och alla blev uppmätta av hajar. Och han sjunger just den här Farewell and adieu to the fair Spanish ladies för att liksom sätta de här landkrabborna på plats. Liksom, att det är det här som är riktigt det sjömanskapet. Det som vi kommer kanske benöra senare då, att när de här svenska populärkulturella visorna kommer på 1920-talet så blir de då hatade av de riktiga sjömännen.
Mm. Man kan ju nästan förstå varför. Om man nu hade en sån folklig tradition i andra språkområden, vet vi någonting om hur det där såg ut i svenska flottan?
Ja, det finns, och inte minst därför att det här är ju ett internationaliserat brödraskap. Det vill säga, går man till sjöss så tar det inte lång tid innan man liksom blir en del av den här internationella, globaliserade yrkeskåren då, sjömännen. För det var ju framförallt män vi pratar om. Det är väldigt kontroversiellt med kvinnor ombord. Det finns liksom ganska mycket litteraturen hur språket internationaliseras. Fördelen med Evert Taube är att han har ju varit sjöman själv en gång i tiden. Han sjunger ju också om det här. Jag har seglat med Yankees och britter och allt, och med tyskar och med portugiser, sjunger han. En sak som jag märkte när jag pluggade maritimhistoria var också att alla aspekter av det här fenomenet, alltså just sjöfart, nästan alla kommenteras på ett eller annat sätt av Evert Taubes visor. Så han har ju koll.
Ja, men finns det ingenting kvar av en folklig sjömans?
Jo då, det finns. Det finns till exempel böcker utgivna på 1930-talet som dokumenterar de här visorna. Visor ombord och så vidare. Och det här är ju någonting som sjöfolk är väldigt intresserade av att bevara. Det har liksom hög status att bevara de här visorna. Det finns många visor som man inte vet om ursprunget för. Man vet att liksom Harry Brandelius sjöng den här visan vid något tillfälle, men man vet inte riktigt var den kommer ifrån, så att säga. Så att det finns en gammal och stolt sjömanstradition om att sjunga visor. Också då kustbefolkning sjunger också visor, och tradering av berättelser och så vidare. Det sägs ju till exempel att den här kända Briggen Bluebird av Hull, återigen Evert Taube, är liksom en traderar, en gammal tradition om liksom skeppet som går under vid kusten.
har ju hänt några gånger.
Det har hänt.
Alltså jag har valt att stanna här lite grann i förhistorien helt enkelt, därför att den tes som du driver i artikeln är att det här är någonting modernt i den meningen att det finns ett brott mellan det gamla och det nya, och den svenska sjömanssången som tar form med sådana som Evert Taube står för någonting delvis annorlunda.
Någonting annorlunda, nytt och framförallt unikt svenskt. Det är det som är så konstigt. Jag har inte lyckats hitta någon annanstans i världen där den här enorma traditionen existerar. Vi som är infödda i Sverige tar det här för givet, att så blir folk fulla på midsommarafton, så ska de försöka sjunga Sambor om Bonn, en liten by förutan gata, så kan de bara första textraden och så hummar de mest resten liksom. Så vi tar det liksom för givet, men min poäng med min forskning är då att det här har då helt och hållet format svensk nationell identitet, de här sjömansvisorna. Det är därför vi vill ha ett hus vid havet, det är därför Ulf Lundell sjunger att jag trivs bäst i öppna landskap, nära havet vill jag bo, och inte i Dalarna som det tidigare då.
Om man tittar lite på ekonomin och samhällsförändringen runt det här, så är det ju en expansion i början av 1900-talet för den svenska handelsflottan, och det här att bli sjöman är ett sätt för unga män, som du säger då, att skapa sig ett nytt liv, söka sig ut till havs. Så det är en samhällsekonomisk förändring också.
En stor förändring. Alltså, det är många aspekter. En av de viktiga aspekterna är att sjömanskapet har då varit från och var någonting som tillhört de här maritima regionerna, Roslagen framförallt och Bohuslän, blir ett storstadsfenomen. Det vill säga att de stora hamnstäderna eller de stora sjöfartsstäderna blir då Stockholm, Malmö och Göteborg. Och det innebär att det är liksom, det är de här industriarbetargenerationen som då dels har, man kan jobba i industrin, man tjänar lite bättre då än att gå till sjöss. Men att gå till sjöss är ju faktiskt roligare. Man får se världen, man får upptäcka spännande saker, och man får lära sig engelska, och man får lära sig konstiga nya vanor. Man kan också gå i land, och så kan man jobba till exempel i Argentina med allehanda ting, cowboy på Pampas och allt vad det är. Eller man kan liksom gå i land i Australien och bli tatuerare eller vad som helst. Man får uppleva någonting, och det här är någonting som vi ser ungefär samtidigt i fler delar av världen också. Till exempel i södra Afrika så är det här, man kan bli karavanarbetare, elfenbenshandel och sånt där. Det är betydligt roligare för en ung 20-åring att göra sånt här. Och det ser vi liksom som en del av det. Och det är ju inte unikt svenskt. Det som är unikt är det som händer inom populärkulturen sen runt 1920.
Det här sätter ju sina spår i svensk kultur på flera sätt. Det här möjligheten för unga män att gå till sjöss. Och jag tänker förstås på sådana som Harry Martinsson, blivande Nobelpristagare, som vars två första fina små böcker, Resor utan mål och Kap farväl, handlar om det här livet, just med att som ung svensk komma ut på havet, få se andra delar av världen och så vidare. Så det finns en grogrund för det här på flera håll i kulturen.
Absolut. Och det finns som sagt överallt. Och det finns också en stark litterär tradition kring det här. Liksom. Det finns ju många som sätter igång. Rudyard Kipling är till exempel väldigt tidig med det här. Liksom. Han som skrev om The White Man's Burden. Han skriver också om att liksom gå till sjöss. Och jag vet att du själv är ganska intresserad av sådana här maritim litteratur. Du brukar ju ibland tipsa mig om till sådana här böcker som du har läst. För du tycker att jag ska läsa dem eftersom jag är seglare.
Just det.
Det har ju kanske till saken också. Men det som händer, det som är unikt svenska, det är de här populärkulturella sjömansvisorna, de som aldrig har sjungit sig sjöss, att de kommer. Det är det som är speciellt med Sverige. Men det du berör, alltså ännu på 1950-talet, min mamma kommer ju från Göteborg, och hennes släkt är ju full av de här som gavs ut till sjöss. Till exempel min mammas morbror Charles, som han heter. Han blir då steward på svenska Amerikalinjen på Kungsholm eller Gripsholm, en av de där stora fartygen. Han blir liksom globaliserad och häftig. Eller mina morbröder då, som diskade sig över Atlanten. Det kunde man ju göra. Gratis resa sig då, så att man blev sjöman för att kunna ta sig till USA och New York till exempel.
Det är som du säger, det är en ny skapelse. Det är någonting som har att göra med framväxten av en populär musikalisk genre. Men var ska vi börja någonstans? Var är startpunkten?
Jag tänker vi börjar liksom i slutet av 10-talet här, 1918-1919.
Efter första världskriget.
Ja, alltså. Precis efter första världskriget. För det har hänt väldigt mycket spännande saker. Då är det då en ung man som har ju varit sjöman och seglat till Australien bland annat, som då går in till en söndagsnisse med en dikt. För det gjorde man på den tiden. Som man fick publicerad och den blev då väldigt populär. Och den heter då Carl fra Alfred och Elinor. Och den handlar då om en ung sjöman. Och den här tas då om hand av den gryende internationella moderna musikindustrin. Grammofonskivan har kommit och fått ett genomslag därför att grammofonskivor är mycket billigare att producera än fonografrullar. Man behöver content, man behöver någonting att publicera. Så då ber man revysångaren Ernst Rolf att sjunga in den här dikten till musik på grammofon. Och det låter då så här. Och det här var då alltså Ernst Rolf som då sjöng Carl Alfred och Elinor. Och det här blir då säljer den här skivan. Så då får Evert Taube då den brighta idén att jag borde själv gå och sjunga in den här och tjäna pengar själv istället för att Ernst Rolf ska förtjäna alla pengar. Och då spelar han då in den här Carl Alfred och Elinor. Och det blir en jättehit, det blir en megahit. Och fenomenet Evert Taube etableras då inom svensk musikindustri, underhållningsindustri. Alltså det är ju milstolpe i svensk underhållningshistoria. Evert Taube blir då så småningom den stora nationalskalden som han kallas för. TV-shower, Evert Taube på Gröna Lund och filmer och böcker. Och han skriver i tidningen Vi, han skriver artiklar överallt och ja, Evert Taube överallt i princip fram till sin död på 1970-talet.
Det finns en annan teknisk förändring som vi ska komma ihåg i samma, det är alltså att man börjar med radiosändningar.
Just det, ja. Och han får vara i radio och då tänker då den internationella musiken och sin angående då det ekonomiska området Sverige, alltså kommersialism, här är kapitalism. Mm. Att wow, det här gick ju riktigt bra. Så i princip frågar om varenda artist som ser röken av. Kan inte du också sjunga in en sjömansvisa? Och då finns det då artister som aldrig någonsin har varit i sjöss. Men de blir ändå tillfrågade och så får de en nyskriven sjömansvisa. Och de som skriver de här sjömansvisorna som då inte är då över tåg, de får liksom lära sig on the job sådär liksom. Mm. Hur man skriver en sjömansvisa. Och så blir de duktigare och så även ansedda poeter som Dan Andersson till exempel skriver då om Ljungman Jansson.
Just det.
Ljungman Jansson. Eller liksom operasångaren Jussi Björling sjunger till havs, till havs. Det blir liksom en enorm sprutar ut sjömansvisor. För att, och ju fler sjömansvisor som sprutas ut av den här internationella musikindustrin i Sverige, desto mer populärt blir det. Och till slut så är det liksom, ja, det ska vara sjömansvisor. I de här populärkulturella sjömansvisorna. Och sjömännen själva blir då arga. Och tycker, vad är det för junk? Vad är det för larv? Och så försöker man ut, det här är de riktiga sjömansvisorna. Så ger de ut dem istället. Och det bidrar ju bara till den här fullständiga galenskapen kring hysterin kring sjömansvisor. Och så håller det på så där fram till ungefär 1960.
Jag tänkte säga, om nu folk vill ägna sig åt att googla lite och sådär. Har du några namn på andra artister som slår sig fram på det här sättet så att man kan jämföra lite med Evert som ju var kungen av det hela?
Jajamän, jag har massor med namn. Lasse Dahlqvist.
Ja, honom ska vi absolut inte till.
Engelska flottan har siktats vid vinge. Och boy, boy, boy. Harry Brandelius, ja, Åke Grönberg, Kalle Julebo, Gunde Johansson, Gunne Bode, Gösta Jonsson, Jussi Björling har vi nämnt. Och så var det mest killar. Men även då en väldigt massa tjejer, framförallt den som heter Karin Juel, väldigt, väldigt stor artist på sin tid. Hon skriver och framför massor med sjömansvisor. Annars Sickan Karlsson, Alice Babs, Lisbeth Bodin och min favorit Elisabeth Bullan Weidén som då sjunger om kockan på ångbåten Rullaren som är liksom en sorts kommentar till den här manliga dominansen ombord.
En sjöman älskar salta sjön. Kocka på en båt rullaren, så
så smakar stadsträng på 28 hav. I varje stad och i varje hamn en kar visar ett nytt namn, för män får ju aldrig tillräckligt av.
Och så ska vi inte glömma till exempel Monica Zetterlund. Åh, ni fantastiska män som vet hur man angör en brygga.
Men nu är vi framme i slutet av den här traditionen ändå, va?
Ja, och det här fortsätter än idag. Amanda Ginsberg, en av mina favoritartister, jazzsångerskan, hon sjunger då havsmelodi om att vara till sjöss. Men hundratals, jag skulle säga att hundratals artister, jag har ju undersökt 80 sånger i min studie. De är ju väldigt lika allihopa, men de är, visar en väldigt bredd i sin representation. Och sen ska man inte glömma att när själva sjömanskapet då går ner på 1950-talet så kommer en lika stark tradition, och det är det här med fritidsbåtslivet. Skärgårdsön. Jag har ett eget blå Hawaii på vår egen skärgårdsö, sjunger då Alice Babs.
Men alltså, du talar om en ganska lång period, och du talar om perioden från slutet av första världskriget och sen bit in på 60-talet här, som de här sångerna gör någon sorts segertåg. Men du sa också att det här var någonting som var lite speciellt svenskt.
Ja, det är unikt svenskt. Alltså, jag har inte hittat någon likadan tradition. Möjligtvis lite Irland. Där finns det ganska starka sådana traditioner. Och så finns en finlandssvensk tradition. Men den finlandssvenska traditionen är väl påverkad av den svenska. Sen är det klart att det finns ju populärkulturella sjömansvisor överallt. Liksom. Mm. Men den här, det blir inte samma hysteri som i Sverige. Det blir, och framförallt så förändras inte nationalismen i andra länder som det då påverkar den svenska. Till exempel, jag var på bröllop i somras mellan två tjejer som ingen av dem egentligen hade någon anknytning till skärgården, men deras bröllop var ändå ett skärgårdsbröllop. Och då det svenska savalt midsommarfirandet, som då av tradition skulle vara i Dalarna, inland, långt ifrån kusten, men som idag, den perfekta midsommaren ska då vara på skärgårdsön.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia, med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Men detta att det blir så svenskt, är det bara ren slump eller är det någon annan förklaring du har till
Nej,
att...
Nej, det är Evert Taube.
Det är Evert Taube personligen.
Alltså, vad som händer då när de här massiva anstormningarna av populärkulturella sjömansvisor lamslår det svenska samhället, det är då att det sker då en långsam förskjutning av svensk nationell identitet. 1800, slutet av 1800-talet formas den svenska nationella identiteten, och då är det Dalarna. Dalarna är det svenskaste som finns. Och Arthur Hazelius transporterar liksom Dalarna till Stockholm och grundar Skansen. Liksom. Mm. Skansen som ligger på en liten ö, men ändå märker nog helt saknar kust. Och där är det bara Dalarna och lite annat Skånelandskap och sånt där, som Hälsingland, som finns inland.
En lustighet där var att man ville också ner den Dalarnas store spelman Storkläppen han skulle spela, men han ville inte.
Det ser man. Och så kommer det över Taube. Och långsamt börjar då en förskjutning ske från den här inlandsnationalismen som finns i alla andra länder även liksom kustländer som Norge till exempel. Vad gör man om man är riktigt norrman? Man är inte liksom ute vid kusten, utan man går på tur, aldrig sur. Det är liksom in, man åker längdskidor. Jaha.
Det finns en del norska traditioner på sjöfartsområdet, ska vi inte glömma bort.
Men de är regionala. Ja. Det är någonting annat. Så att det här liksom, att huvudnationella identiteten går då långsamt till Sverige från Dalarna och blir då istället havet. Det maritima fältet. Jag vill ha ett hus vid havet när jag hör alla fåglarna och gör som jag vill, som Marie Fredriksson sjunger sen, hon som var med i Roxette. Och det här är unikt svenskt. Det grundas liksom en tanke om svenskheten som maritim och globaliserad. Och det här går då hand i hand med den svenska exportindustrins största år efter krigstiden. De stora internationella svenska företagen globaliserar sin verksamhet. Svensken är en global varelse helt enkelt. Så det här, och vad är hönan, vad är ägget, det är svårt att säga. Men då fungerar i alla fall helt friktionsfritt gentemot varandra. Och sakta men säkert blir det så att man vill ha en skärgårdsstuga. Sverige är då världens näst mest fritidsbåtstäta land till exempel.
Det är det som är flest.
Efter Norge.
Norge förstås.
Det här är ju då väldigt, väldigt konstigt, men väldigt intressant att titta på. Och det är då nytt att titta på. Det här är så självklart för en som svensk, att liksom det här skärgårdsnära eller havsboden eller liksom det maritima fältet. Så vi tänker inte ens på det.
Men då menar du alltså att det finns, om man så vill, en mer materiell bakgrund till det här. Alltså du har, den svenska handelsflottan expanderar, du får en exportindustri som vill ut i världen, man behöver människor som fraktar saker och ting hit och dit. Så det finns en bas för den här typen av populärkultur.
Och då är då frågan, får vi den här exportindustrin tack vare Evertåb, eller får vi Evertåb tack vare exportindustrin? De, liksom, de jobbar med varandra liksom, och expanderar varandra. Jag kommer ihåg när Baltikum blev fritt på 1990-talet, och jag pratade med en intervjuade en minister för ett baltiskt land, en handelsminister, som sa då att var helst i världen det är en flygkatastrof så är det alltid två döda svenskar ombord. Mitt mål som handelsminister ska också två döda litauer. Och det här är liksom, den här globaliserade svenskheten har tjänat oss väl, tror jag, som land. Sen har ju då, som jag konstaterar med forskning om de här sjömansviserna, här lite mörka bakgrunder också. Men i stort sett så tror jag att det här har varit väldigt bra för Sverige, och jag misstänker faktiskt att det är på väg att dö ut.
Men talar du då om det kulturella uttrycket sjömansvisan, eller talar du om själva det ekonomiska nätverket?
Nej, jag tror att det är den här nya svenskheten som kommer, den sverigedemokratiska svenskheten, om den introverta, inåtblickande nationalismen, som då gillar Dalarna mycket bättre än Bohuslän och Roslagen. Det är väl det som är min mörka misstanke i alla fall. Att det här är en positiv del av svensk nationalism som ledde till det här globaliserade, mångkulturella landet som vi har bott i, men som nu kanske är på väg att ersättas av en mer inavlad nationalism.
Alltså om man läser din text, din essä i den här tidskriften noga, så ser man ju, det är lite dubbelt det här också, va? Det handlar om att svensken ska vara närvarande ute i världen. Det är naturligt för svenskar att befinna sig nästan var som helst på planeten, och de klarar det ganska bra. Men det handlar också om den blick man har på resten av världen, som inte alltid är så där uppbygglig, va?
Nej, precis. Då ska man då komma ihåg, liksom, vad är det här för nationalism då? Jo, det är då det som inom forskningen kallas för banal nationalism. Och de pekar då på att den här formen av liksom populärkulturell nationell påverkan är mycket, mycket mer kraftfull och mäktig än den explicita, tydliga nationalismen. Om man ska bli, liksom, konstruera svenskhet, så är de här visarna mycket viktigare än till exempel Du gamla, du fria, eller liksom någon sån där pampig, statsfinansierad national opera eller någonting sånt där. Den här finkulturella nationalismen som nationalism ovanifrån. Det här är liksom en nationalism underifrån. Då ska man komma ihåg att all nationalism kräver mat.
Det
behöver liksom påfyllnad hela tiden av diskurser som liksom bekräftar och förstärker nationalismen. Annars så dör nationalism. Och då kommer de här visarna in, och de konstruerar då, och all nationalism handlar då om vi och dem. Det handlar om att dra en gräns. Vilka är vi och vilka är de? Och det är ingen slump till exempel att alla nationalister över hela världen pratar till exempel att vår nation är speciellt frihetsälskande. Finns i alla nationalister. Liksom. Det är, vi älskar friheten mer än, det är någonting som the land of the free and home of the brave, som de amerikanerna säger. Liksom, freedom. Och det funkar ju väldigt bra i en maritim nationalism, eller hur? För att ge sig ut på haven. Det är ju då frihetslängtan. Liksom. Så där har vi liksom check. Det är jättebra. Men då ska vi nog konstruera då skillnaden mellan svensken som är ute och far på haven och icke-svensken som då bor utomlands. Och då är det vissa saker som då särskiljer svensken. Ett, frihetslängtan såklart. Två, maskulinitet. Att svensken är mycket mer liksom maskulin och kraftfull.
Det är bara svenska killar som ger sig ut i världen.
Eller? Nej, det finns ju då lite tjejer här och bor kockan på ångbåten rullar. Men i princip, ja. Det är liksom män som ger sig ut, sjömän. Och tre är då att svensken är då överlägset i sin vithet. Alla andra är liksom antingen de svarta och då antivita så att säga. Eller så kan de också vara liksom vita, men inte lika vita som svensken. De här britter och yankees och belgar och portugiser och allt de stöter på. De är nästan lika vita som svenska, men inte lika fullt vita. Och där kommer vi då in någonting som du själv känner till, med Rasbiologiska institutet 1922. Ungefär samtidigt med Vertobes genombrott helt enkelt. Och en poäng med Rasbiologiska institutet är att svensken har en unik arisk germansk renhet som inte finns någon annanstans. Och som är ju rädd att den här ska blandas upp, eller hur?
Den var faktiskt finast i Dalarna också, enligt Rasbiologiska institutet.
Så. Ingen slump, för Dalarna har ingen kust skyddad från icke-svenskhet. Och därmed så är det då väldigt återkommande tema i alla de här sjömansångerna, många av de här sjömansångerna, att svensken riskerar då att hamna i lag med icke-vita utomlands. Till exempel, hon var från Fiji Island, jag följde hennes garn, och så får hon då två svarta barn med den här kvinnan, en ballad av Evert Taube, så riskerar alltså svenskarna att blandas upp då genom till exempel då att få barn med andra. Men också då att den stöter ju ofta på då icke-vita andra länder. N-ordet är ju väldigt vanligt förekommande, det är svarta, som då rånar och bedrar och förför och är otäck på alla möjliga sätt. Så då visar ju alltså de här visarna att gränsen är väldigt tydlig mellan den vita svensken, ultravita svensken och den icke-vita andra. Så det är en av de saker som man använder då för att understryka skillnaden mellan svenskhet och icke-svenskhet. Väldigt effektivt och smart, men inte så smickrande alla gånger.
Men Evert Taubes alter ego Fritjof blev i alla fall kär i Carmencita.
Han blev kär i Carmencita, men vad hände med henne då? Hon bedrar ju honom. Hon säger ju att hon vill ha en rik, en som har 20 000 kor och en estancia som är förfärligt stor. Så att han duger ju inte åt henne, för hon ser ju bara till pengar. Hon är ju då liksom inte svensk och helig. Sen så skriver ju i och för sig Evert Taube en fortsättningsvisa som heter Tango i Nissa, där Carmencita då uppsöker Fritjof och är ledsen och ångrar sig. Men det kan vi inte ta en annan gång.
Då är det så dags.
Snarare då liksom till exempel invitation till Guatemala där. Jag har en ranch i Guatemala, om fröken Larsson vill flytta dit. Där har jag kaffe, miljoner bönor, men ingen kvinna tillräckligt vit. Och det finns också till exempel tatuerervalser, tror jag att det är. Så, fröken, får jag lov, ska vi dansa ett tag? Då har då Fritjof Andersson kommit hem till Sverige och så söker han då rätt på en kvinna. För att borta i Bahia, hej tjofaderia, var det bara negrer och skräll och skrik. Jag ber om ursäkt för att jag använde en ord. Detta, men det är ju då det är så det står i källmaterialet. Så att han söker då den här vita kvinnan hemma i Sverige att kunna gifta sig med och framförallt få barn med.
Vi ska också påminna oss då att när du kommer till den delen av världen så är vitheten en valuta. Alltså till exempel i Brasilien, att ju ljusare du är desto, så att säga, det är ett försteg du får.
Ja, och det där nämnde ju också Evert Taube. Han skriver då till exempel att Latinamerika som är då drabbat av, som han skriver, denna fruktansvärda rasblandning. Ja, man kan bidra med sin valuta, alltså vitheten.
Men säger han då någonting om varför den är fruktansvärd? Alltså, finns det någon förklaring där?
Man kan säga så här att Evert Taube, han var ju inte politiskt intresserad alls. Och läser man Evert Taube noga, vilket jag har gjort, och framförallt av hans skönlitteratur och hans fantastiska reseberättelser, hans otroliga reseberättelser, som jag hävdar är den bästa prosa som han skrivs för svenska språket, men hey, that's me. Där märker man att Evert Taube, har du sett filmen Selig någon gång?
Oh ja,
det handlar om en man som är så, han är så lättpåverkad, så han blir direkt som den han träffar. Och så påverkas han liksom av det. Han förändras rent fysiskt till och med. Evert Taube var likadan. När Evert Taube träffar en kommunist, då blir han själv kommunist och är liksom brinnande marxist. Och när han träffar en rasbiolog, då blir han själv rasbiolog, väldigt engagerad. Och när han träffar en högerman, blir han högerman. Han är liksom lättförförd och lätt rörd. Så att jag ser liksom ingen ideologi i Evert Taube som sådan, men däremot så är jag ju då väldigt lättpåverkad av de här rasteorierna som då finns i hans samtid. Jag tycker själv illa om när man säger liksom att ja, men han var si och så, men så var man ju på den tiden. För både du och jag vet ju att rasism till exempel var ifrågasatt under mellankrigstiden.
Men Evert
Taube, han lät sig påverkas av de här samtida tankarna. Då kan man ju då säga till hans fördel att han var inte ensam.
Man kan ju, om man ska vara väldigt, väldigt snäll, säga att han så att säga plockade upp det språk som fanns där dit han kom. Va?
Det finns andra artister som är värre, kan man säga.
Jo, det, ja. Så är det. Men det här är ju rätt intressant, för om vi ska sammanfatta vad du säger nu, så är det liksom att den här populärmusikaliska genren fick ett fantastiskt inflytande, alltså långt utanför musikerkretsar, så det påverkade egentligen hela den svenska självbilden.
Mm.
Och i detta så var det alltså väldigt, väldigt viktigt att man både var global, men samtidigt lite sådär unikt vit. Är det rätt förstått?
Ja, det är helt rätt. Och vi ska ju också komma ihåg att det här som den här tidsperioden då, från 1920 till 1960 ungefär, liksom give or take, är ju också en tid då svensken häpnar över hur framgångsrik hen är. Sverige går då ganska snabbt från att vara liksom en av de fattigaste länderna på jorden, i Europa i alla fall. Ett av de minst demokratiska länderna i Europa och så vidare. Vi har inte ens allmän lika rösträtt för då, 1921 egentligen. Till att då på bara några år bli, alltså under 1930-talet redan, de mest framgångsrika länderna på jorden. Och man kan väl då tänka sig att svensken berusas av det här ganska mycket och liksom, wow, kolla här vad bra det går för oss. Och efter 1945, när då Europas industri ligger i ruiner, så reser sig den svenska väldigt fort och ur detta, eftersom man inte drabbas av kriget, och så blir liksom den här enorma framgångsvågen, som dessutom då är parat med välfärdsstaten, som är då väldigt internationellt ryktbar. Vi har haft ett avsnitt om Ernst Wigforss, som jag har skrivit om, finansministern som låg bakom många av de här tankarna. Och då funkar ju också det här väldigt, väldigt bra, eller hur? De här visarna om hur svensken ger sig ut till havs och är helt överlägsen allt och alla.
Det finns en väldigt intressant motsättning ändå i den svenskhetsbilden som du målar upp, där man då är just, det är bra att ge sig ut i världen, det är bra att vara överallt och vara svensk, men samtidigt så är det något hotfullt i detta, alltså att man i varje fall måste vårda sig om de här speciellt svenska egenskaperna. Mm. Är inte det paradoxalt?
Vi kommer in på en annan dimension av sjömansvisan, ett återkommande tema, och det är hemlängtan. Man, sjömansjul på Hawaii till exempel, som jag är en ensam sjöman här som långt från svenska kustens skär, ska jag fira julen här uppe på Hawaii.
Här finns ingen smyckad grav, ingen snö på juledag, och i solsken ligger båten här vid kaj. Det är julkväll här ombord, men jag längtar hem till nord, där vi kära nu samlas i helgsmyckat bord.
Det finns andra visor som är inne på samma tema, det här med att vi har ju hur mysigt och fint som helst här liksom i det soliga, vackra landet, men jag längtar hem till det vindpinade Norden. Och det finns massor med visor med hemlängtan. Svensken är ju väldigt medveten om att man har kommit liksom till ett sämre ställe liksom. Och det finns ju liksom en motsättning då mellan mot det här med ung sjöman Carl Alfred Wanstam, som var så lycklig med sitt fria liv. Visst, absolut. Men allt det här funkar ju liksom ihop en, om man slår ihop hela paketet, så det är kul att sticka ut, men borta bra, men hemma bäst.
Ja, du tog nästan orden ur munnen på mig där. Det finns en trixig fråga man kan ställa också till din text, och den kanske vi inte ens kan svara på, för den är ganska, ganska komplicerad. Men du visar ju här liksom på hur den här svensk bilden som växer fram och som många tar till sig så gärna, så att man sjunger alla visorna på midsommarafton fortfarande. Den handlar om att vara lite bättre, den handlar om att vara lite vitare. Och samtidigt är ungefär samma period som Sverige ändå, som du själv brukar säga, utvecklas till ett land där rasism är någonting fult. Och vi måste väl ändå säga, utan att dunka oss själva på ryggen för mycket, att antirasismen fick ett väldigt stort genomslag i Sverige, inte minst på 60-talet. Så hur hänger det här ihop, om vi dels har en konstgjord självbild som handlar om att vi är lite vitare, och samtidigt så innebär moderniseringen att vi börjar ta avstånd från idén om hudfärgens betydelse?
Vi har ju tittat till exempel på hur Sverige under under den sena efterkrigstiden, kan man väl kalla det då, för liksom 60-talet, 70-talet. Man tar ställning för Martin Luther King, medborgarrättsrörelsen i USA till exempel.
Antiapartheidrörelsen.
Men man formulerar också liksom att det är tur att vi inte har så många främmande element i Sverige, för att då hade vi själva fått ett rasproblem 1970-tal, 1980-tal. Man tar avstånd från apartheid i Sydafrika och så vidare. De svarta svenskar som liksom levde och verkade i Sverige då, jag såg till exempel på SVT precis nu en dokumentär om Camilla Henemark, hon så sjöng Hour of Lovers, och hon liksom berättade att liksom, nej, jag utsattes inte för rasism, för alla tyckte det var så roligt att se mig, att jag var svart, och de tog på mitt hår för det var krulligt och liksom, det var spännande att man var liksom ett exotiskt element i folkhemmet. Nu var det ju liksom inte så fruktansvärt ovanligt med svarta människor i Sverige ändå på 1970-talet. Det här N-ordet, det var ju ganska nyligen ändå som det togs bort choklad och blev chokladboll istället till exempel. Och det var ju till viss ångest liksom. Så här. Det var många som, nej, det heter min son det här andra ordet. Och när till i Kongo-albumet skulle flyttas på Kulturhuset i Stockholm från barnavdelningen till vuxenavdelningen, man skulle börja byta hylla, så blev det en enorm reaktion. Liksom.
Ja,
och var, när jag växte upp på 70-talet så N-ordet förekom ju väldigt ofta, och till och med det värre N-ordet, om du vet vilket jag menar då.
Ja, det gör jag.
Det verkar inte ha varit liksom någon problem för de här som såg sig själva som progressiva, alltså Cornelis Vreeswijk och Fred Åkerström som gjorde skägg om vänstervisa, sjöng socialistiska visor och så vidare. Det var ju liksom en vänstervåg på 70-talet som de här, Olle Ahlsson och de här var en del av. Men ändå verkar det inte ha varit något problem att använda de här orden i Evert Taubes visor. Sen flög de väl också lite grann under radarn. Jag har ju tänkt en hel del på Povel Ramel som är väldigt populär fram till sin död. Och det är ingen som tänker på honom som rasist, men ändå så återkommer han väldigt ofta till rasistiska stereotyper. Det är en kul gubbe för Povel Ramel. Så frågan är väl hur den här svenska antirasismen som du berör då, hur djupt den egentligen gick på det sättet. Å ena sidan, ja, vi tog ställning mot apartheid väldigt kraftfullt och bra, det var ju fint. Men hur hanterades egentligen de svarta svenskar som sen kom i det Sverige som följde?
Nej, att Sverige inte är vaccinerat mot rasism, det vet vi, och det har vi pratat om här
vi
också.
Vi trodde ju det för några år sedan, du och jag.
Så samtidigt ser det ju inte så att vi vaknade inte upp 1990 allihop och insåg att det där var dumt och försökte skärpa oss, utan den tillväxt av en sorts medvetande om rasismen som problem som jag utan att försöka smickra oss själva ändå är en diskussion och en levande diskurs i vårt land.
Ganska nyligen så kom det en stor serie dokumentärfilmer om Evert Taube på SVT som hyllades sådär ganska brett. Och i den, det berörs i den tv-serien Evert Taubes rasistiska stereotyper. Och så ställer intervjuan frågan till den expert som den, vilken det nu var, det har jag glömt bort. Eller jag kommer ihåg det, men jag tänker inte nämna hans namn ändå, för det har inte med saken att göra. Och så frågar, är inte det rasism? Och då sa, nej, det är absolut inte rasism. Det här är ju bara liksom en stereotyp. Det här är ju bara någonting som, en rolig gubbe. Det finns väl kanske också en liten ovilja att beröra det här. Samtidigt så måste jag faktiskt säga att jag har hållit föredrag på Evert Taube-sällskapet, där jag såklart med dem om min forskning. Och så var jag lite orolig. Kommer de ta illa upp om jag berör rasismen så Evert Taube? Det gjorde de inte alls det. De tyckte bara att så här är det ju. Liksom. Och det här är någonting som vi kan prata om. Så jag tyckte Evert Taube-sällskapet hanterade det väldigt bra.
Ja, men det är väl så man ska göra naturligtvis. Ser man några spår av att till exempel Evert Taube någonsin diskuterade detta själv? Gamla dagar,
han behövde aldrig göra det. Han tvärtom så lyftade sig fram. Det sista han gjorde i princip det var ju att han togs fram av Hasse och Tage. Den goda svenskheten på något sätt personifierade. Och så gjorde han då Äppelkriget, den här fantastiska sången om Änglamark. Kalla den Änglamarken eller himla jorden om ni vill. Så att nej, det slapp han. Han dansade ut ur livet med i sin linnekostym. Jag kommer ihåg när han dog. Det var ju landsorg, verkligen.
Jag också.
Men du gillar inte Evert Taube?
Det har inte fastnat. Det har inte funnits samma tradition. Min pappa hade ingen ukulele, kan jag säga. Utan det blev inte en tradition i min del av släkten, om man säger så.
Vi kanske gör ett avsnitt om Joe Hill någon gång.
Vi får återkomma till honom. Mm. Men om vi ska sammanfatta det här nu, så vad du säger är att det konstrueras med hjälp av den här populärkulturella genren en speciell bild av oss själva. Och Dels innehåller den saker som vi kanske bör diskutera som jag gjort här idag, men du tycker också att det är lite sorgligt ifall den klingar av.
Jag tycker det, för att allt sammanfattat, alltså den här rasismen mot svarta finns ju själva samhället som uppfattar sig själv som vita. Vårt förakt mot icke-vita är någonting som svenskheten delar med i princip alla europeiska länder och så vidare och så vidare. Och även liksom rasism mot romer och så vidare. Men den här nationalismen är ändå till viss del inkluderande på det sättet att svensken är ute i världen och tar till sig en positiv del av icke-svenskheten också. Johanna Segelman, Yankees och Britta Revalt är ju då Evertops äldre valsen. Men det är liksom en ganska positiv upplevelse ändå. Och att man kan faktiskt vara ute och uppleva andra kulturer och också njuta och berikas av det. Det är väl en del av svensk nationell identitet, den här globaliserade svenskheten som vi har tjänat mycket på, som vi svenskar har blivit ganska rika på och som nu då är på väg att ersättas av en annan nationalism som är mycket, mycket, mycket tråkigare och framförallt potentiellt farligare, nämligen den här inavlade, inåtblickande nationalismen som Sverigedemokraterna står för, och inte bara dem. Utan det finns ett annat parti som inte är då fascistiskt som pratar om hjärtlandet. Och vad är liksom där, the heartland? Det är det här inavlade, inåtblickade, icke-kontakt med omvärlden som liksom ska sluta sig självt. Inget ont om Dalarna. Jag tycker att Borlänge till exempel är en av de finaste städer som finns i Sverige. Men den nationalism som den här fiktiva bilden av Dalarna representerar, nämligen inlandets avskildhet från omvärlden, det är oss inte till godo. Jag kan inte se något positivt med det, utan jag tycker bara att in med lite mer Evertåb då i alla fall, och varför inte Lasse Dahlqvist.
Och då vill jag lägga till lite mer Harry Martinsson, som ju också är egentligen någonstans en del av det här kulturella uttrycket, i varje fall i början av sitt skrivande, när han i sina två fina tidiga sjömansböcker myntar begreppet världsnomaden.
Helt underbart, man får göra lite reklam. 11 december nu i år 2023 så kommer vi ha ett seminarium på Södertörns högskola om maritim svenskhet, och då kommer vi ha ett föredrag om just Harry Martinsson och havet.
Det tycker jag låter jättespännande. Avslutningsvis, Henrik, om jag nu ska be dig plocka en Evert Taube-sång som du tycker vi ska lyssna på, vilken är det?
Oj, ja, då måste jag ta fram den.
Nu sträcker sig Henrik här efter sin ukulele.
Nu ska vi se, den är inte helt lätt. Här kommer den. Så skimrande var aldrig havet, och stranden aldrig så befriande.
När dina lockar dolde mig för världen, medan du dränkte alla mina sorger, älskling, i din första kyss.
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.